Vi har kommit överens i den här församlingen om att vi ska göra en gudstjänst i månaden till bön- och lovsångsgudstjänst eller något annat som känns viktigt för den stunden, till segudstjänster eller annat. Och därför tänkte jag tala lite grann om gemensam bön. Därför att det är ett stort och intressant ämne. Människan fick ju från början i uppgift att råda över skapelsen. Och det gör vi ju inte, utan vi plundrar skapelsen. Vad vill det säga att råda över skapelsen? Ja, Guds rike styrs med nåd, medan världen styrs med makt. Och att råda över skapelsen är alltså en fråga om nåd och inte en fråga om makt. Jesus gick avsides för att be. Och jag tror att vi ska vidga våra perspektiv till att just be för också för de stora sammanhangen. Det är så vanligt att vi ber för varandras bekymmer och sjukdomar tills tiden är ute och sen går vi hem. Marianne var på en konferens i Jerusalem för en del år sedan. De skulle be för Israel, men det blev aldrig av, därför att när man för samman folk från olika håll så brukar de bli förkylda, och det blev de också. Att man bad för varandras förkylningar tills tiden var ute. Det var ju lite fånigt att åka till Jerusalem för att göra det. Vi ska titta i Matteus 9 kapitel, där jag ska läsa verserna 35-39. Jesus gick omkring i alla städer och byar. Och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det är ju ett intressant bönämne. Man kunde tycka det att det får Gud göra själv. Ska vi behöva be om det? Ja, det kanske är så att det är precis den bön som vi kanske skulle bära närmast våra hjärtan. Be att Herren sänder ut arbetare till sin skörd. För vi är ju så trötta, eller hur? Och vi kanske behöver vara fler för att få göra det som är vår kallelse och vår uppgift. Och som vi ibland har dåligt samvete för att det inte blir gjort så som vi hade önskat. Be skördens Herre att han sänder arbetare till sin skörd. Enig bön har ju ett speciellt löfte med sig. Matteus 18. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Bara vi är överens så kan vi be om vad som helst. Vad det än är, säger Jesus. Och det förbryllar oss ibland. Men vi måste se på hela sammanhanget. Vi har knipsat ut ett par verser. Så att vi backar i texten och läser det sammanhang som det står i. Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och en publikan. Amen, säger jag er. Allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens att be om något, vad det än är, så ska de få det av min fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland. Det här handlar alltså om konflikter i församlingen. Någon lever i synd och behöver förmanas. Och då är det så att om han lyssnar till förmaningen, så har vi det här löftet. Allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Och det har jag sett i själavård så många gånger. För det handlar ju inte sällan om att man behöver omvända sig. Det vanligaste är ju att man behöver omvända sig från vrede eller hat till förlåtelse. Och när en person bestämmer sig för det, då har man väldigt fria händer till att be. För den personen behöver många sorters hjälp och läkedom och välsignelse. Och det har jag sett så mycket och så ofta, att precis i den situationen så är det öppet. Därför att Gud vill, så att säga, stadfästa omvändelse med sin välsignelse. Det handlar alltså inte om att vi kan två eller tre komma överens om att USA behöver en annan president, så vi avsätter honom imorgon. Utan det har lite mera med församlingens inre liv att göra. Och det här låter ju i första hand som konflikter i församlingen. Men det ger oss också en anledning att se på det som vi kanske skulle kalla för dolda synder. Vi talar inte så mycket om det här med renhet, allra minst i förbindelse med bön. Därför att det har missbrukats så många gånger. Jaha, alltså du blev inte frisk. Ja, du har nog syndat. Och det är att missbruka Guds ord. Det här handlar mera om kollektiv renhet. Hur står det till i församlingen och hur står det till i vårt folk? Jesaja får säga de här orden ifrån Herren, 59 kapitlet, 1 och 2. Se, Herrens hand är inte för kort så att han ej kan frälsa. Hans öra är inte tillslutet så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er. Och det är ju sagt till hela folket. Men vi kan behöva förbereda oss, bereda oss för gemensam bön, kämpande bön, i detta att vi också frågar efter renhet. Eller om vi uttrycker det så, gudsfruktan. Därför att där gudsfruktan tystnar eller slocknar, så tystnar våra böner. Om vi ska be för människor i vår omgivning, till exempel runt omkring här i kvarteren, så ska vi inte i första hand be för att det ska bli fullt i kyrkan. Utan vi ska be för deras skull förstås. Men de har det väl bra som de har det. Ja, men det här med att man kan gå förlorad. Vi har ju blivit ganska suddiga när det gäller att tala om det här. Därför att man var så väldigt klar i konturerna för någon generation sen eller två. Och som jag hörde någon berätta att någon hade sagt att det är bättre att skrämma folk in i himlen än att låta dem gå för egen maskin till helvetet. Och det tycker jag är fel. Men det behövs mycket bön. En kämpande bön. Och i det sammanhanget behöver vi också fråga oss, har jag något som jag behöver omvända mig ifrån? För renhetens betydelse kan inte överskattas, det vill jag nog säga. Jakobs brev är ju också värt att läsas i det här sammanhanget, 5:e kapitlet och 14:e versen. Är någon bland er sjuk ska han kalla på församlingens äldste. Och de ska be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Elia, som också fick lida, bad en bön att det inte skulle regna. Och det regnade inte över landet under 3 år och 6 månader. Och när han sedan bad igen gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Ja, har vi något att bekänna så ska vi göra det. Men är vi inte medvetna om något så kan vi alltid fråga Herren om han är medveten om något. För det viktiga är ju att det är öppet inför Herren. Vi diskuterar ibland, både i vår församling och andra församlingar, vad ska vi satsa på? Och då tänker vi nog ofta på hur ska det vara här när människor tittar in? Och det är nog bra. Men vi kanske skulle fråga också mera, hur ska det se ut här när Herren tittar in? För han ser ju på andra saker. Och det kan vara viktigt att vi också tänker på det. Elia var ju en märklig person i det här sammanhanget. För han, när han bad så var det ju synd så det knakade i folket. Och han fick ju verkligen lida för sin bön. Men det intressanta är att han fick ju bönen ifrån Herren. Han hade nog inte kommit på själv att han skulle be om torka i 3,5 år. En tid och tider och en halv tid. Utan det var Herren som sa. Och det är ju inte så dumt. Herre, vad vill du att vi ska be om? Sänd arbetare till din skörd till exempel. Vilka böner vill du lägga på vårt hjärta? Och där är ju i så fall bönesvaret relativt nära till hans. Om vi nu ska be tillsammans, så ska vi alltså inte börja med våra egna bekymmer. Det betyder inte att de är oväsentliga. I synnerhet så är det ju ändå så att vi ska bära varandras bördor. Så uppfyller vi Kristi lag. Men vi ska ta det sist. Gör er därför inte bekymmer och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka. täcka eller vad ska vi klä oss med? Efter allt det söker hedningarna, men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Där har vi alltså nu Guds rike, Guds förbönsämnen, om vi säger det så, och hans rättfärdighet, renheten inför honom. Sen kan vi ta de sista 10 minuterna till att dela med varann det som ligger så tungt på våra hjärtan ofta nog. En viktig form av bön som ligger i angränsningen till detta med att be om arbetare till skörden, det är också att be om andlig utrustning. Första Korinthierbrevet 14:1. Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. Den bönen kan jag inte påminna mig att jag har hört någon gång att någon bett högt och ljudligt om profetians gåva. Därför att det tycker man är, det är ju lite skrytsamt. Det är ju lite att göra sig större än man är. Men det här är ju ingen utmärkelse. Utan när vi ber om profeter så är vi glada om någon annan får profetians gåva. Det är ju inte viktigt vem som har den. Det är viktigt att den finns. Här gäller det nog också detta att vi är alla väldigt brännskadade. Efter allt missbruk av nådegåvor som vi alla har sett, antingen på nära håll eller på lite avstånd. Jag själv som rört mig i många karismatiska sammanhang känner mig ganska delad inför den här bönen, för att jag har ju också varit inne i sammanhang där folk försökte regera efter principen: om ni inte gör som jag vill så profeterar jag. Och det är alltså viktigt att vi inte bara ber om andens gåvor, utan också att gåvan ska vara fylld med kärlek. Att det är nåd i nådegåvan. Annars kan det kvitta. Vi lyssnar till Paulus igen. 12:30. Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda? Men sträva efter det nådegåvor som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra. Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde, och om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den kärleken vill vi se i nådegåvorna. Därför att falska profeter av typ Benny Hinn och andra liknande har präglat oss väldigt starkt. Alltså, om vi nu talar om helandets gåvor, att komma flygande till en plats be för folk och sen flyga iväg? Ja, vi kan glädja oss med dem som eventuellt blir helade. Men om du sträcker dig efter en helandets nådegåva, så ligger så att säga din nåd tydligast synlig i vad du gör med dem som inte blir friska. Tar du ett ansvar för dem? Är du där och tröstar? Är du villig att kämpa i bön för deras räkning? Är du villig att själv ta på dig ett ansvar för deras väl och ve? Eller åker du din väg? Det här med helande skåvor tror jag har betydelse i församlingen, framför allt. Att det inte är någonting som man ska resa jorden runt med. Det kan väl hända att det också kan äga rum, men det är i så fall undantag, tror jag, mer än en regel. När vi ska be tillsammans så kan man ju känna så här att jag skulle vilja ta upp det här bönämnet, men jag undrar om alla är med på det. Jag kommer ihåg en gång för många år sedan det skulle vara val till riksdagen. Och vi var en grupp ungdomar som samlades i en av stadens kyrkor och skulle be för riksdagsvalet. Och när vi hade hållit på en stund så kommer en medelålders man in arg som ett bi och skällde ut oss. Han trodde nämligen att vi röstade på bad för ett speciellt parti. Och det gjorde vi inte, utan vi bad om att Guds vilja skulle ske. Men han skällde ut oss och så gick han, och vi gick hem vi också. Därför att om vi till exempel tar det här exemplet att be för ett riksdagsval, så kan vi alltid be för alla partier att Gud ska välsigna dem. Det är likadant om man har en ovän. Vi kan läsa om det i Matteus 5, 43. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ja, att älska sina ovänner, det känns ju snudd på omöjligt, eller hur? Men att be för dem, det kan man. Och börjar man där, så ska man nog också så småningom upptäcka att det gick att älska också. Kanske inte precis så som man älskar sina vänner, men i alla fall. Att välsigna kan man alltid göra. Vi tror så här att om jag välsignar mina ovänner så blir de ännu mer av mina ovänner. För då får de ju verkligen luft under vingarna och då är det ju ingen hejd på så tokigt det kan bli. När Guds välsignelse handlar om omvändelse. Han drar människor närmare sig. Och därför är det en ganska säker och universell bön. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Och inför ett riksdagsval till exempel så kan vi sitta och hålla på varsitt parti och ändå välsigna alla partier. Och vi kan be så här att Herre, den du låter bli statsminister, den som blir statsminister, vi ber att den personen inte ska ha massa skelett i garderoberna, utan vi ber att det här ska vara en hederlig människa och en människa med vishet och förstånd likaså de ministrar han väljer omkring sig eller hon. Be att det blir människor som klarar uppgiften. Och be att det blir till Sveriges nytta. Och även om man sitter hemma och ber för vilket parti som helst, så kan man ändå sitta i församlingen och be för alla partier. Vi kan jämföra också med första Petrusbrevet 3:9. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom ska ni välsigna eftersom ni är kallade att ärva välsignelse. Det är alltså vår uppgift att välsigna. Lite tidigare i samma kapitel står det talat om att vi män ska behandla våra fruar med respekt och vördnad, för annars kommer våra böner att bli förhindrade. Jag har en god vän som har bett i många år för min verkande rygg, och han tycker det att det måste vara något fel på honom och hans fru eftersom jag aldrig blir frisk. Därför kan vi alltså be för humanisterna och Christer Sturmark. Vi kan be för olika politiska och sociala situationer där vi har djupt olika inställning. Vi kan också be om sånt som vi kanske inte tänker så mycket på, som bönämnen. Vi kan välsigna dem som står i tullen och letar efter knark. Vi kan be att Herren avslöjar korruption i vårt land. Och så kan vi i samma sammanhang be för dem som låtit sig korrumperas. Och därför är det så här att när vi samlas till bön så finns det ju mängder av saker att be om. Det finns en stor och rik uppgift i det här, och som det brukar heta i annonserna, det är bara fantasin som sätter gränser. Med ett enda klick, som det brukar stå i datorannonserna, så kan man göra det mesta. Så vill jag sluta med att lite grann beskriva under vilka former vi kan samlas till bön. För det första måste vi sitta nära varann. Inte alla är hörselskadade, men några av oss är det. Och om vi inte hör varandras böner så är det bara enskild bön i grupp, och då kan vi lika gärna sitta hemma. Och det betyder alltså att de som gärna blir lågmälda i sina böner, för det är ofta så, man kan tala vid kaffebordet med högan röst, men när man sitter inne i kyrkan och ska bjö så blir man väldigt tyst, och det är väldigt svårt att höra vad som sägs. Vi måste vara frimodiga, vi behöver inte ta kaserngårdsrösten på oss för det, men vi ska höra varann. Jag tror att vi i bönesamlingar behöver ha en ledare, precis som vid vanliga gudstjänster. Och denna ledare ska samla in lite bönämnen som vi har med oss hemifrån. Man kan till exempel ta med sig ett exemplar av Göteborgsposten. För det finns ju alltid sådant som behöver förbön. Aftontidningarna kanske däremot är Ja, han kan be för aftontidningarna kanske. Och denna person som nu leder det hela tar ett av bönämnena och säger: nu ber vi för det här. Och då ska vi släppa fram varandra. Alltså inte så att en tar hand om det här bönämnet och ber i 20 minuter tills alla har slocknat, utan man ber med en mening eller två. Och på det lilla området så hinner man ju bara säga en aspekt. Herre, ge oss en klok statsminister. Så fyller nästa i: Herre, ge oss en som har rena händer. Och någon annan fyller i med något annat. För att det blir så spännande. För att då får den heliga ande en chans att tala om vad bönerna ska handla om. Därför att när man hör de andra säga det så blixtrar det till i huvudet på en. Och så, ja visst, det här måste vi också be om. Och så, ja, en mening eller två. Och på det viset så går bönen runt i församlingen. Och alla kan vara med och be. Och ledaren för det hela har i uppgift att se till att ingen svämmar ut. Och att ingen byter ämne. Utan nu tar vi det här tills det känns färdigt. Och sen tar vi nästa bönämne tills det känns färdigt. Och det kan ju gå ganska fort att det känns färdigt. Det kanske bara är 5-6 bönerop. Men just det här att vi så lätt avviker ifrån det ämne som vi har kommit överens om att vi ska be om. Och jag tänker mig att vi någon gång ska börja att praktisera det här och lära oss den inbördes bönedisciplinen. Därför att det är också en väg till att upptäcka hur spännande det här är. Och att vi också får vara med och regera i världen, så att säga. Att råda över skapelsen genom bön. Herre, jag ber att du utgjuter nådens och bönens ande över oss. Att du ger oss den vishet vi behöver och den glädje vi behöver. Jag ber dig också, Herre, att om det finns ett mått av renhet som du ser att vi behöver, så ber vi att du ger oss det. Du ger oss kraften och viljan att omvända oss. Vi vill komma inför ditt ansikte med din renhet, klädda i dina vita kläder. Amen.